إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلوات ربنا وسلامه عليه أما بعد Vi kommer idag med idin illahi att börja läsa från ett nytt kapitel i boken Jami'u al-Tirmidhi. En av de stora hadithböckerna i islam. Vi kommer att läsa från ett väldigt aktuellt kapitel. Och det är Kitabul Fitan, kapitlet om prövningar, motgångar och domedagens tecken. Vi lever i en tid där den muslimska världen kokar av problem och fitna. Precis som profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam har berättat om. Han nämnde att från domedagens tecken är att det kommer att bli mycket fitna. Och många av de saker som vi kan se framför oss har profeten Muhammed alaihi wasallam berättat om i minsta detalj. Allting som vi ser har han alaihi salam berättat att det kommer att hända. Dessa problem som det har drabbat den muslimska världen är någonting som gör muslimen väldigt ledsen. Att muslimer bråkar mot varandra. Att våra ledare kanske inte är de bästa och kanske inte styr med Allahs lag följt ut. Brister finns och mycket problem och fitna finns. Men alhamdulillah så har islam också kommit med lösningen på alla dessa problem. Allah har inte sänt ner någon sjukdom förutom att han har sänt ner dess botemedel, så som profeten Muhammed alaihissalam har sagt. Så vi har fått lösningen på dessa problem. Profeten Muhammed alaihissalam berättade att dessa saker skulle hända. Att muslimer skulle bråka mot varandra. Att det skulle komma förtryckande makthavare som tar våra pengar. Att det skulle komma olika former av prövningar och splittring bland muslimerna. Men han lämnade också lösningen på dessa problem. Han lämnade oss på någonting klart och tydligt. لَقَدْ تَرَكْتُكُمْ عَلَى مَحَجَّةٍ بَيْضًا لَيْلُهَا كَنَّهَارِهَا لَا يَزِيغُ عَنْهَا إِلَّا هَالِكَ. Profeten alaihissalam har sagt att han har lämnat oss på någonting klart och tydligt. Det är lika lätt att skilja på rätt och fel som det är på att skilja på dag och natt. Och den enda som går under är de som är förgjorda. Så det är väldigt angeläget att studera dessa hadither från profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam. För att, som vi sa, muslimerna har mycket problem idag. Och folk försöker att lösa dessa problem på icke-islamiska sätt. Och det leder bara till att det blir värre. Och det fortsätter och fortsätter och fortsätter. Och folk dör och folk svälter. Och förtrycket blir bara värre. Och kuffar gör vad de vill mot muslimerna. Varför? För vi har inte vänt oss tillbaka till den islamiska lösningen i våra problem. Och så enkelt är det. Vill vi att Allah ska hjälpa oss, så måste vi vända oss tillbaka till Allah subhanahu wa ta'ala. Vi måste ge seger till Allahs religion. In tansurullah yansurkum. Om vi ger Allah seger, så kommer han att ge oss seger. Allah kommer då att hjälpa oss. Så lösningen är att vi vänder oss tillbaka till islam. Och profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam sa att förnedring och låghet är bestämt eller är satt på dem som går emot min beordring. När vi muslimer trotsar det som profeten Muhammed alaihissalam har kommit med, så kommer Allah att förnedra oss. Och när vi följer det som profeten Muhammed alaihissalam har kommit med, då kommer Allah att ära oss. Den dagen kommer Allah att ära oss. Så lösningen är att gå tillbaka till religionen. Och Ingen ska komma och säga att det här är några åsikter som ni själva har kommit med. Det som vi kommer att nämna. Och därför väljer vi att läsa från dessa kända källor i islam. Vi har tidigare i Stockholm gått igenom Kitab al-Fitna av Sahih Bukhari. Och nu kommer vi gå igenom detta kapitel från Tirmidhi. Och inshallah vi kommer att gå igenom detta kapitel från flera stycken av islams böcker. För alla kända hadithböcker nämner dessa hadither. Varför? För att de är lösningen på våra problem. Och ingen kan komma och säga att Imam al-Bukhari eller Imam al-Tirmidhi, Imam Ahmed och så vidare jobbar åt saudiska regeringen, de är köpta, de säger inte sanningen, de är madakhila, de är murjia och såna här saker som de säger. När man kommer med sanningen så kommer de med dessa falska anklagelser och denna skrämselpropaganda och smutskastning mot de lärda. Nej, låt oss läsa från dessa källor i islam som skrevs för mer än 1200 år sedan. Och se vad dessa stora imamer säger i dessa frågor. Och wallahi, ingen kan ifrågasätta. Ingen kan säga att Imam Tirmidhi var en person av innovation eller en person som hade fel. Eller Imam al-Bukhari eller Imam al-Ahmed och så vidare. Eller hur? Och det är det som är så tryggt. Alhamdulillah. Ni får kunskapen från islams källor, Koranen och Sunna. Dessa kända hadithverk. Och som vi nämnde så har ju de flesta hadithböcker ett kapitel om just detta. Kapitlet om fitna. Kapitlet om domedagens tecken. Där de nämner orsakerna och lösningen. Och det här är också någonting som Allah subhanahu wa ta'ala har bestämt. Att han kommer att pröva denna umma. Vi är ett samfund som får våra motgångar i detta liv. Alla prövar de troende tills det att de går syndfria på jorden. Alla prövar oss med motgångar i hälsa, familjen, egendomar och liknande saker. Saker som vi kanske ogillar. Men alla förlåter våra synder med detta. Om vi har tålamod och ihtisab. Så prövningar är någonting som Allah Azza wa Jalla har bestämt. Allah säger att vi kommer pröva det med ont och gott som en fitna. Så Allah kommer att pröva oss muslimer för att se vem som är stark och se vem som är uppriktig. Allah säger: Alif lam mim ahasiba an-nas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Alif lam mim, tror människan att hon ska lämnas efter att hon har sagt jag tror utan att prövas? Wa laqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Vi har sannoliken prövat dem före för att se vem som är uppriktig och för att se vem som är en lögnare. Så med dessa prövningar särskiljer Allah de uppriktiga, de äkta troende från de falska. Och därför kallas det också för fitna på arabiska. Ordet fitna används för att rena någonting eller visa att någonting är rent. Och därför säger man på arabiska fatana dhahab. Att han renade guldet. Om du hittar en guldklimp så är den full med jord och sand och liknande. Hur renar du guldet? Hur tar du bort stenarna som finns i mitten i guldet? Du smälter guldet, eller hur? Och det är det som kallas för fitna på arabiska. Du skiljer det orena från det rena. Så att du endast rent guld finns kvar. Och samma sak här med fitna. Allah särskiljer de dåliga från de bra. Det är en prövning. Ja. Så det här är då ett otroligt viktigt kapitel att studera. Och det är också intressant, för som ni kommer att höra så kommer vi att nämna många aktuella saker som händer i världen. Som profeten Muhammad alaihissalam berättade om för 1400 år sedan. Och det här är ett av de starkaste bevisen på att han var en sann profet. Han talar inte från egna begär, utan det han säger är en uppenbarelse som uppenbarats för honom. Ja. Så låt oss börja. Författaren säger Kitab al-Fitan. Bab maja'a la yahillu damu imri'in muslimin illa bi ihda thalath. Kapitlet vad som har nämnts beträffande att det inte är tillåtet att ta en muslims liv förutom med en av tre orsaker. det här kapitlet. Det är inte tillåtet att dräpa en muslim orätt förutom med en av dessa tre anledningar. Och han nämner här hadithen från Sahal ibn Hunayf att Uthman radiyallahu anhu ställde sig på sitt hus och tilltalade folket. Den dagen de hade omringat hans hus. Och det här var när Uthman ibn Affan var muslimernas khalifa. Och vi kommer att berätta mer om detta. Han ställde sig vid sitt hus och så sa han: Unshidukum billah. أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى الثلاث. Jag svär vid Allah. Vet ni inte att Allah sände bud sallallahu alaihi wasallam sa: det är inte tillåtet att ta en muslims liv förutom vid tre stycken tillfällen. Zinan ba'da ihsan. Att en person gjort otukt efter det att han har gift sig. Av irtidad ba'da islam. Eller lämnat religionen efter det att han accepterat den. Av qatla nafsin bi ghayri haqq. Eller att han dödat någon orätt. Då dödas han på grund av detta. Och så sa Osman: fa wallahi, vid Allah, ma zanaytu fi jahiliyya wala fi islam. Wallahi, jag har inte begått zina i jahiliyya eller islam. وَلَرْتَدَتُ مُنْدُ بَاعِعَةُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. Och inte heller har jag lämnat religionen efter det att jag accepterat den med profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam. وَلَا قَتَلْتُ نَفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ فَبِمَا تَقْتُلُونَنِي. Och inte heller har jag dödat eller tagit någon människans liv med orätt, så varför ska ni då ta mitt liv? Uthman radiyallahu anhu var den tredje khalifan i islam av al-khulafa al-rashidin, de som profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam gav oss rådet att följa. Han gav oss rådet att hålla fast vid deras sunna. I den kända hadithen, hadith Irbad ibn Sariya radiyallahu anhu, där profeten alaihi wasallam gav ett avskedstal och han sa: alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa al-rashidin al-mahdiin, addu alaiha bin nawajid wa iyyakum wa muhtathat al-umur. Han sa i denna hadith att den som lever efter mig kommer att se mycket ikhtilaf, mycket splittring bland muslimerna. Vad ska vi då göra? Det var sjukdomen. Här kommer medicinen, lösningen. Håll då fast vid min sunna och sunnan av al-khulafa al-rashidin al-mahdiin. Bit fast vid den med era hörntänder. Och vilka är al-khulafa al-rashidin al-mahdiin? Jo, det är Abu Bakr, Umar, Uthman och Ali radiyallahu anhum ajma'in. Dessa är de fyra khulafa al-rashidin som alla är, alla muslimer från ahli sunna är överens om. Och profeten Muhammed a.s. nämnde också en sahih hadith att khilafatun nubuwa kommer att fortsätta efter honom i 30 år. Det profetiska styret kommer att fortsätta efter honom i 30 år. Och om man lägger ihop Abu Bakrs styre, Omar, Uthman och Ali, så blev det exakt 30 år. Jag tror det var några månader som kompletterades av Hassan. Så det blev exakt 30 år så som profeten Muhammed hade berättat alaihi salatu wassalam. Så Uthman var den tredje khalifan. Efter Abu Bakr kom Omar och efter Omar så kom då Uthman radiyallahu anhu. Och alla sahaba gav lojalitetsed till honom, bay'a, att han skulle vara den rätta khalifan efter Umar radiyallahu anhu. Alla sahaba, alla, till och med Ali radiyallahu anhu. För ni vet, shia säger att Ali borde vara den rätta khalifan efter profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Men det här är någonting som inte stämmer. Och det har vi talat om i andra föreläsningar och vi har nämnt massor med bevis på detta. Bland annat att profeten Hassan gav Abu Bakr uppgiften att leda folket i bönen. Vilket är den största uppgiften. Den som leder folket i bönen, det är den som är mest lämpad till att leda muslimerna. Och det finns många andra indikationer på att Abu Bakr skulle ta över efter profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Men det intressanta är att Ali gjorde bay'a till Abu Bakr. Han gjorde bay'a till Umar och han gjorde bay'a till Uthman radiyallahu anhu. Och när man omringade Uthmans hus så var Ali där och försvarade honom. Så det här att det skulle vara någon slags konspiration mot Ali stämmer inte. Det är lugnt. Utan det här är det som är korrekt. Taib. Så vad hände? Och den här händelsen är väldigt viktig att känna till. Mordet på Uthman radiyallahu anhu är en av de största katastroferna i islams historia. Och det var också någonting som profeten Muhammed al-Islam hade berättat. Han hade sagt att Uthman skulle dö som martyr. Och han hade lovat honom paradiset på grund av en prövning som skulle komma att drabba honom. Och han hade också sagt att Allah kommer att klä dig med ett plagg som du inte får ta av. Subhanallah. Vad var plagget? Det var makten som han fick. Ta inte av det. Alltså ge inte upp makten. De kommer vilja att du ska ge upp makten, men ta inte av det. Ja, det här var ju subhanallah så långt efter det att profeten hade dött alaihissalam. Så vad hände? Islam spred sig. Islam blev väldigt starkt. Alhamdulillah. Islam gjorde mycket erövringar och vann mark. Och tawhid spred sig. Och folk gick in i Allahs religion i stora skaror. Och det här var någonting som inte gjorde de otrogna glada och nöjda. Och de kom på att de inte kunde förstöra islam utifrån. Så de satsade istället på att förstöra islam inifrån. Med hjälp av hycklare. Och det fanns en hycklare som hette Abdullah ibn Seba. Abdullah ibn Seba som kom från Yemen. Och det var en judisk hycklare som låtsades att han var muslim. Den här mannen hetsade upp folk mot Uthman. Och skrev massa falska brev till Egypten, till Irak och olika ställen. Och ljög om Uthman radiyallahu anhu. Och sa att han är en orättvis makthavare. Han tar pengar, han tar muslimernas mark. Han ger makt till släktingar och inte till mer än berättigade människor och så vidare. Han hetsade upp okunniga människor mot Uthman radiyallahu anhu. Och till slut efter några år så fick han dessa människor att samlas och att då resa till Medina. Och det här var under dagarna av Hajj när de andra sahaba var i Mekka. Så det var inte så många kvar i Medina. Och då kom då dessa upprorsmakare för att då göra uppror mot Uthman radiyallahu anhu. Och vad gjorde de? De omringade hans hus. Omringade hans hus. Och det eskalerade. Och till slut så förbjöd de honom från att gå ut och be i moskén. Han var muslimernas khalifa. De förbjöd honom att gå ut och be i moskén. De till slut förbjöd honom mat och dryck. Han fick inte äta och dricka. Ingen fick hämta någonting till honom. Subhanallah. Vilken vulv. Tills det att den sorgliga dagen kom. Där de gick in i hans hus. Och dödade honom. Brutalt. Så avrättade de honom radiyallahu anhu. Dessa onda människor. Så det här är en väldigt sorglig händelse i islam. Men här säger Uthman radiyallahu anhu till folket. Med vilken rätt ska ni ta mitt liv? Profeten Muhammed al-Islam han sa. Man får endast ta en muslims liv vid tre tillfällen. Om han har lämnat islam. Om han dödat en människa orätt. Eller om han har varit gift och begått otukt. Det här är de tre tillfällena där man får ta en muslims liv. Jag har inte gjort någon av dessa tre. Jag har inte gjort zina i jahiliya och inte i islam. Jag har inte dödat någon människa orätt. Och Allah, jag har inte lämnat islam efter det att Allah har väglett mig. Så med vilken rätt ska ni ta mitt liv? Men de brydde sig inte om profetens Muhammeds hadith al-Islam, utan de var bara då drivna av att ta makten och liknande saker. Ja. Och här finns också en till namn. Varför nämner författaren den här hadithen i Kitab al-Fitna? Jo, för att den största fitnan muslimer sinsemellan är att de börjar döda varandra. Det här leder till så mycket ondska i samhället. När muslimerna lyfter vapen mot varandra. Det här leder till så mycket fitna. Och därför finner vi att den första fitnan i islam som har orsakat ondska fram tills idag Det var mordet på Uthman radiyallahu anhu. Och därför så nämnde också profeten detta alaihi salam i en sahih hadith, att det kommer att komma fitan, prövningar och motgångar som vågor på havet. Och då så sa Umar radiyallahu anhu att finns det något hinder? Och Hudhayfa sa ja, det finns en dörr, en port mellan dig och den här fitnan. Och sen så sa han att den här porten, det var Umar radiyallahu anhu. Yani den dagen Umar dog så skulle det komma fitna. Det skulle komma prövningar i den muslimska umman. Det är också en profetia som föll in. Att fitnan kom efter att Umar hade dött på Uthmans tid radiyallahu anhu. Så vad hände? De dödade Uthman radiyallahu anhu. Och vad ledde detta till? Instabilitet i den muslimska världen. Mindre erövringar, mindre spridning av islam. Och muslimerna började tjafsa med varandra. Och sen kom också den här konflikten där Ali radiyallahu anhu tyckte att man skulle ta det lugnt med att straffa de ansvariga tills det hade blivit stabilt. Och man visste exakt vad som hade hänt och vem som hade gjort vad. Men de skulle få sitt straff så småningom. Och medan Muawiyah radiyallahu anhu ansåg att de ska straffas direkt. Båda sa att de ska straffas, men det var bara en fråga om hur och när. De var överens om detta. Och Aisha radiyallahu var också överens om detta. Men så blev det en liten dispyt mellan dem. Och tyvärr, det blev som det blev. Hycklarna kom igen och äggade dem mot varandra. Och det blev en konflikt mellan vissa av sahaba. Men alhamdulillah, de ville alla väl. Och de som hade fel är inshallah förlåtna. Det var ijtihad från deras sida. Alla sahaba är i paradiset. Allah säger radiyallahu anhu. Alla är nöjd med alla sahaba. Allah har lovat alla paradiset. Så ingen sahabi är dålig. Och det är inte tillåtet att tala på ett nedlåtande sätt om någon av sahaba. Utan, alhamdulillah, vi älskar alla sahaba. Och de är förlåtna om de skulle ha gjort någonting fel. Tayyib. Så, vad hände? Konflikten uppstod och sen så kom alla dessa, i tiden av konflikterna kom sen också Khawarij. Sen kom Shia och sen kom Qadariya. Och allt det här uppstod efteråt. Och fram tills idag så ser vi hur vissa av dessa sekter finns kvar och sprider ondska i den muslimska umman. Så här finner vi faran av att lyfta vapen mot en muslim. Och speciellt om det är en makthavare. Där är ondskan ännu större. När du dödar makthavaren och det uppstår ett tomrum och folk börjar att bråka om makten. Allah al-Musta'an. Och det är bara att kolla på nyheterna idag. Sätt på nyheterna. Vad händer i den muslimska världen? Alla dessa grupper och partier och sekter vill ha makten. Och de krigar mot varandra och säger att de andra har fel och vi har rätt. Eller hur? Allah al-Musta'an. Sen så nämner författaren hadith, eller han säger nästa kapitel, bab ma ja'a dima'ukum wa amwalukum alaykum haram. Kapitlet vad som har nämnts beträffande att ert blod och er egendom är förbjudna. Alltså de är heliga. Och han nämner här hadith från Suleiman ibn Amr ibn al-Ahwas från hans fader som sa att jag hörde Rasulullah sallallahu alaihi wasallam säga under hajjat al-wada', hans avskedshajj. Han tilltalade folket, predikade och han sa till folket, ayyu yawmin hadha, vilken dag är detta? Då så sa folket, yawmul hajj al-akbar, dagen av den stora hajj. Och då så sa profeten alaihi salatu wasalam, fa inna dima'akum wa amwalakum wa aradakum bainakum haram. Sannoliken så är ert blod, eran egendom och eran heder lika heliga som denna dag, som denna stad. Alla la yajni janin illa ala nafsihi. Ingen person har rätten att belasta någon annan med hans synd. Alla yajni janin ala waladihi wala maulud ala walidihi. Och ingen ska heller lägga någon synd eller en belastning på sina barn eller sin far. Ala wa inna ash-shaytan kad ya'isa an yu'badu fi biladikum hadhihi abada. Sannoliken så har shaytan gett upp hoppet att han ska dyrkas i ert land. Walakin satakunu lahu ta'atun fi ma tahqiruna min a'malikum. Men ni kommer, eller det kommer att finnas lydnad till shaytan i vissa saker som ni kanske inte tar så allvarligt på, och detta kommer att behaga honom. Ja. Det här är den kända hadithen där profeten Muhammad al-Islam predikade till folket under hans avskedshajj, hajjat al-wada. Och som vi känner till så gjorde profeten Muhammad al-Islam bara en hajj. Och det var under den sista tiden i hans liv, alayhi salatu wassalam. Och han tilltalade folket i hajj. Och det nämns att de var ungefär 100 000. Och han predikade för dem. Och därför har denna hadith nämnts från flera stycken sahaba. Med olika narreringar. Vissa nämner lite mer och lite mer detaljer och så vidare. Men överlag så tilltalade då profeten alaihissalam sahaba under denna viktiga händelse. Och det var Yom al-Hajj al-Akbar. Och Yom al-Hajj al-Akbar, det är dagen efter Arafa-dagen. Den 10:e Dhul-Hijja. Den dagen där man utför de viktigaste riterna i Hajj. För er som har varit i Hajj så vet ni att Yom al-Hajj al-Akbar, yani Yom al-Nahr, är en ganska jobbig dag. Du måste göra mycket saker på den här dagen. Du ska göra tawaf, sa'i, du ska raka dig, du ska slakta, du ska kasta stenar på jamarat och så vidare. Så att det är en dag där, mashallah, det händer mycket saker. Det kallas för Yom al-Hajj al-Akbar. Så profeten alaihissalam i denna hadith tilltalade folket och belyste den här viktiga punkten. Och sa då att sannoliken så är ert blod, det vill säga ert liv, er egendom och er heder lika heliga som denna dag. Varför gjorde han den här liknelsen? För alla i Mekka visste att den här dagen var helig. Och han sa också lika heliga som denna dag, denna stad och denna månad. För folket visste att det var en helig månad, Mekka är en helig stad och den här dagen är speciell. Så han liknade muslimernas yani hurma vad beträffar deras liv, deras egendom och deras heder med dessa tre. Och då förstår man att muslimen är någonting som man måste helga, man måste respektera, högakta. Man får inte kränka en muslim i dessa tre. Man får inte kränka muslimen vad beträffar att spilla hans blod med orätt, att ta hans pengar eller egendom med orätt och att kränka hans heder orätt. Att spilla hans blod orätt genom att kanske använda våld. Det behöver nödvändigtvis inte vara att döda honom. Men att spilla hans blod och skada honom är haram. Att döda honom är ännu värre. Det är från de värsta av synder som finns i islam. Att döda en muslim. Att ta hans egendom är också en enorm synd inför Allah subhanahu wa ta'ala. Att stjäla från en muslim, att bedra en muslim och ta hans egendom i orätt är också en enorm synd. Och att kränka hans heder är också en enorm synd. Och därför finner vi att islam har förbjudit allting som kränker muslimernas heder. Har förbjudit baktal. Har förbjudit skvaller. Har förbjudit att sprida misstankar. Att smutskasta folk. Att ljuga om folk och liknande saker. För muslimens liv ska högaktas, ska respekteras. Hans egendom och hans heder. Och sen så nämnde han att shaitan har gett upp hoppet på att dyrkas i den arabiska halvön. I denna hadith så sa han i ert land. Och i en annan hadith så sa han på den arabiska halvön. Att shaitan har gett upp hoppet att de som ber ska dyrka honom på den arabiska halvön. Ja. Men han nöjer sig med att ni begår mindre synder. Han nöjer sig med att ni begår mindre synder. Och en annan hadith, walakin bi tahrij bainakum. Han nöjer sig med att ni bråkar med varandra. Han nöjer sig med att ni bråkar med varandra. Så här finner vi att shaitan gett upp hoppet på att han ska dyrkas på den arabiska halvan. Shaitan dyrkades inte innan islam. Alltså, folk tillbad inte shaitan. Så vad menas med den här meningen? Jo, att han ska lydas. Då shaitan säger till folk, dyrka avgudar, dyrka statyer. Och de gör det, då har de lytt shaitan. Och det här är en form av dyrkan till shaitan. Förstår ni? Så, folk dyrkade shaitan före islam. Hur? Genom att lyda honom. I att göra kyrk. Och det är det som menas med hadithen. Inte att shaitan trodde att någon efter islam ska börja tillbe honom. Utan han gav här upp hoppet på att de ska lyda honom i att återigen börja tillbe statyer. Då kommer en väldigt viktig fråga här. Är det här ett bevis på att folk från denna umma inte kommer att falla in i kyrk? Förstår ni frågan? Jag kan formulera annorlunda. Det finns de som säger, en muslim kan inte göra kyrk. En muslim kan inte göra kyrk. Han kan inte falla in i kyrk. Varför? Och så nämner denna hadith. För shaitan sa att han har gett upp hoppet att de på den arabiska halvön ska börja tillbe honom. Är denna hadith ett bevis på detta? Är vi muslimer, är alla i hela umman, 1,7 miljarder, helt skonade och skyddade från kyrk? Nej. Det finns muslimer som har fallit in i kyrk. Till och med lämnat islam. De har blivit en mushrikin. Dyrkar av gudar vid sidan av Allah. Så vad menas då med denna hadith? Jo, hur ska man förstå den? För det första, shaitan känner inte till det fördolda. Om han trodde för 1400 år sedan att ingen skulle falla in i kyrk, så är det inte ett bevis. Vad är beviset i detta? Eller hur? Det är bara att profeten berättar vad shaitan trodde. Inte att det som shaitan tror att för att han känner till det fördolda och framtiden är det som kommer att gälla nu. Shaitan vet inte vad som händer i framtiden. No. Och andra lärare säger också att de tolkar hadithen som att han har gett upp hoppet på att den muslimska umman i sin helhet ska lämna islam och det ska återigen gå tillbaka till vad det var innan islam. Att på den arabiska halvön så ska man återigen börja dyrka statyer vid Kaaba. Det här har han gett upp hoppet på. Inte att enskilda individer ska begå kyrk. För att profeten Muhammed al-Islam har berättat också att från domedagens tecken är att vissa av denna umma kommer att falla tillbaka i kyrk. Och han sa att domedagen infaller inte tills kvinnorna från Daws, vissa kvinnor från Daws i den stadiga arabiska halvön, som kommer att göra tawaf runt Dil Khalasa. En staty som förstördes på profetens tid, al-Islam. Så han sa från domedagens tecken är att vissa kvinnor kommer återigen att dyrka den här statyn. Så folk kommer att falla in i kyrk. Och det är också någonting vi kan se idag. Vi kan se att i muslimska länder så finns det folk som gör kyrk. Som dyrkar gravar vid sidan av Allah. I vissa länder gör de hajj till gravar. Pilgrimsfärd. Och de gör tawaf runt gravar. Och de tillber de döda i gravarna. Det här finns. Och de offrar och slaktar till dessa helgon eller de i dessa gravar. Så kyrk finns. Det råder inget tvivel om detta. No. Men här så nämnde också profeten al-Islam att shaitan har gett upp hoppet att han ska dyrkas på den arabiska halvön. Men, två saker. Han nöjer sig med att vi gör synder. Och han nöjer sig med att vi tjafsar, bråkar med varandra. Det här tycker shaitan om jättemycket. Att vi muslimer begår synder och att vi muslimer bråkar med varandra. Och här läste jag en faida i förklaringen på Tirmidhi av Mubarak Furi. Han nämner här att shaitan nöjer sig med att vi begår mindre synder än kufr. Alltså att, inte kyrk och kufr och sånt. Men han nöjer sig och försöker uppmuntra oss till mindre synder. Som är alltså under kufr. Som till exempel mord, stöld och andra stora synder. Och även små synder. Det här är någonting som han nöjer sig med. Och han säger här, därför ser vi att vissa av de här mindre synderna, som till exempel el-khiyan, bedrägeri, och el-kidib, lugn, är vanligare hos muslimerna och mindre hos kuffar. Ajib. Varför? لأنه قد رضي من الكفار بالكفر. För shaitan är redan nöjd med kuffar. De är kuffar, de har redan lytt honom. De är inte muslimer. فَلَا يُوَسْوِسْ لَهُمْ نَمْ بِالْجُزِيَاتِ. Så därför viskar han inte till dem att de ska göra massa små synder. حَيْثُ لَا يَرْضَ وَحَيْثُ لَا يَرْضَ عَنِ الْمُسْلِمِينَ بِالْكُفْرِ فَيَرْمِيهِمْ فِي الْمَعَاصِ. Och då shaitan vet att muslimerna kanske inte kommer att göra kufr, så kämpar han i att de ska synda. Hängde ni med? Yani, kafir, kafir, kallas. Vad har shaitan att hämta hos honom? Han är redan på väg mot helvetet. Vad är det för nytta med att viska till en kafir att han ska ljuga? Vad känner shaitan på detta? Eller att han ska dricka alkohol eller göra zina? Och så. Kallas, han är redan kafir. Han har redan gjort det värsta man kan göra. Till skillnad från muslimen, där finns det någonting att hämta. Han kan han försöka vilseleda och betynga honom med synder. Därför nämner han också att det har berättats från Ali radiallahu anhu gällande salah. Han sa, den salah som aldrig har någon wiswas, det är de kristna och judarnas salah. Yani, varför? För att det finns ingenting att hämta det. Det finns ingenting att hämta hos en jude eller kristen. Varför ska shaitan komma och förstöra deras salah när de tillber Jesus? Han kommer med motsatsen, han kommer igenom korså istället. Inlevelse och gråt och Jesus är här och Jesus hör det och så vidare. Så att de blir helt inne i sin kyrk. Men när muslimen ber till Allah med tawhid, så vill han förstöra bön. Eller hur? Och han nämner här också, som det sägs, لا يدخل اللص في بيت إلا وفيه متاع نفيس. Att tjuven gör bara inbrott i ett hus där det finns någonting bra att ta. Eller hur? Så kan inbrottstjuv göra inbrott i ett tomt hus. Varför? Varför ska shaitan ge sig på kuffar? Med wiswas. Det finns ingenting där att hämta. Utan de kommer dit det finns någonting khair. Och därför är det också en bushra. Ett glatt budskap. Att om en person har mycket wiswas, så det är ett tecken på att man är en bra muslim. Att shaitan är på dig för att du är en bra människa. Han vill förstöra dig. Han vill vilseleda dig. Han vill att du ska tycka att islam är jobbigt. Det är det han kämpar på. Och därför så sa profeten al-islam till sahaba som kände wiswas. Han sa, ذَلِكَ سَرِيحُ iman. Ni har visat ett tecken på att ni har en yani, ren iman. Att ni hatar dessa onda tankar. Ni mår dåligt av dem. När shaitan kommer med massa äckliga tankar, ni vill liksom stöta bort dem, är ett tecken på att ni är riktiga mu'minin. För om ni skulle vara falska muslimer och hycklare, så skulle ni inte ha något problem med dessa onda tankar. Förstår ni? Så att, ja. Så denna hadith är då väldigt viktig och nämner då att muslimens blod, heder och egendom är haram. Och därför ska man alltid vara väldigt försiktig. Och aldrig skada en muslim. Aldrig stjäla. Inte ens en krona från en muslim. Men inte en kafir heller. Och inte kränka en muslim. Man ska akta sin tunga. För det är vulm att tala illa om en muslim. Vulm som man kommer att stå till svars för på domedagen. Att döda en muslim ännu värre. Att döda en muslim har Allah subhanahu wa ta'ala nämnt i Koranen som en av de värsta av synder. وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا. Alla säger att den som dödar en troende med flit, hans lön är helvetet. Khaliden fiha, en otroligt lång tid. وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعْنَهُ. Och han får Allahs vrede, Allahs förbannelse, och Allah har utöver detta förberett för honom ett enormt straff. Yani, ett sånt här straff har inte nämnts för någon synd i Koran. Helvetet, Jahannam, خَالِدًا فِيهَا, en lång tid. وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ, han får Allahs vrede, وَلَعْنَهُ, Allahs förbannelse, och utöver detta ett enormt straff. Utöver helvetet och allt detta ett enormt straff för den som dödar en troende med flit. Och det här är väldigt viktigt att muslimer alltid har framför sig. Du ska aldrig någonsin lyfta ett vapen mot din broder med orätt. Aldrig någonsin. Och det här är tyvärr någonting vi kan se idag. Om du kollar på de här vilseledda grupperna, Al-Qaida, ISIS, Boko Haram, Shabab i Somalia. Alla dessa grupper har det här gemensamt. Den gemensamma nämnaren hos alla hos dem är att de har tillåtit muslimernas blod. Och för dem är det någonting lätt. Det är som flugor. Bara döda. Vi vill döda en polis, men vi tycker att han är kafir. Så kallat, vi springer oss i marknaden. Och 20-30 civila dör. Kallas, det gör ingenting. De har tagit så lätt på muslimernas blod idag. Attackerar och bara dödar och slaktar och gör takfir på muslimerna. Det är så, så otroligt allvarligt det som de gör. Och a'udhu billah från att vara i deras sits på domedagen där de ska få möta alla dessa människor. Må Allah skydda oss. Ska ta... Nej. Ska ta några korta kapitel till här. Författaren säger bab ma jaa la yahillu li muslimin an yurawwi'a musliman. Kapitlet vad som har berättats beträffande att det inte är tillåtet att skrämma en muslim. En muslim får inte sätta skräck i en annan muslim. Och han nämner här hadithen från Abdullah ibn Sa'ib ibn Yazid från hans far, från hans farfar, att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa: ingen får ta sin broders käpp vare sig han skojar eller gör det på allvar, och den som tar den från sin broder ska ge den tillbaka. Här så säger profeten alaihi salam att du inte får ta någonting från en muslim. Spelar ingen roll om det är allvar eller på skämt. Ta någonting är ni själv. Skämt, du skojar. Till exempel nu han ska ut från moskén, ska skoja, du gömmer hans skor. Han ska ut och säger, ja, var mina skor och så vidare. Han blir jätteledsen kanske. Han skor är borta. Och liknande saker. Det här är inte tillåtet. En sahabi låg och sov en gång och hade ett rep i handen. En annan ville skoja, gick fram till honom tyst och så drog han upp den. Så mannen ställde sig upp chockad. Så profeten sa honom, fördömde honom. Så det här är fel. Får inte skrämma en muslim. Inte tillåtet att göra på det här sättet. Och han sa också, som det har berättats i en sahih hadith här: la yahillu li muslimin aw mu'minin an yurawwi'a musliman. Det är inte tillåtet för en muslim eller troende att skrämma en annan muslim. Inte tillåtet att skrämma en annan muslim. Och han sa han inte tillåtet att ta någonting, även om du skojar från en muslim. Och han nämnde en av de kanske mest värdelösa saker som finns. En käpp. En käpp igen, en pinne. Man kan en, jag har inte ens ett pris, du hittar den i skogen. Varför? För om du inte får ta en pinne så får du inte heller ta någonting som är dyrare. Så han nämnde som exempel någonting värdelöst. Vilket indikerar på att det som är dyrare är också förbjudet att ta från en muslim. Och vissa gör ju det, de säger att men jag skojar bara, det är bara ett skämt. Och vi höll på så här och han tycker att det är okej. Du får inte ta någonting från en muslim. Och det kan också hända som Ulema säger, att han kanske ligger och sover, du går fram, du tar hans mobil, du vill skoja med honom. Men sen, ja, han vet inte om att jag tog den. Alltså, jag kan behålla den. Eller hur? Det börjar som ett skämt och det slutar med stöld. Det är också en annan fara med den här punkten. Så det är inte tillåtet att skrämma en muslim. Och här, vad har det här med fitna att göra? Ulema säger att som Sheikh Abdul Mahsin, att om man håller på så här, du kanske tar någonting från någon som sover, han kanske blir jättearg. Eller hur? Vissa människor, de har temperament. Kanske börjar bråka och slåss och så blir ni ovänner. Och kanske till och med ni skadar varandra. Eller hur? Om man håller på det här sättet. Och det är fitna. Och här också finner vi förbudet att skrämma muslimer. Vad ska vi säga om de som attackerar muslimer och står skär halsen av folk framför tv? Och inte det här att skrämma muslimer? Vi ska döda er, vi ska slakta er och liknande saker. Som dessa yani, khawarij gör. De skrämmer muslimer. De har synd för alla människor som de skrämmer. Det är inte heller något som är tillåtet att skrämma en muslim. Utan en muslim ska vara den som profeten Muhammed s.a.w. som inte skadar andra med sin hand och sin tunga. Du kan känna dig trygg från honom. Det är mu'min. Du vet att den här mannen kommer inte skada mig. Han kommer inte tala illa om mig. Då är han en mu'min. Om man förstår motsatsen att den där du inte känner dig trygg gällande hans tal eller hans hand i en person som inte är en mu'min. Sen säger författaren kapitlet vad som har berättats beträffande att rikta ett vapen mot en muslim. Att rikta ett vapen mot en muslim. Och han nämner här hadithen från Muhammad ibn Sirin, från Abi Huraira, från profeten alaihissalam där han sa: "Man ashara ala akhihi bi hadidatin la'natul malaika." Den som pekar eller riktar ett vapen mot sin broder blir förbannad av änglarna. Han blir förbannad av änglarna. Och det lades till i en annan hadith: "Wa in kana akhahu li abihi wa ummi." Även om det skulle vara hans broder från samma far och mor. I det här kapitlet så säger då författaren att det är förbjudet att peka, rikta vapen mot en muslim. Och samma sak här, även om det skojar. För aldrig vifta med en kniv eller pistol eller liknande mot en muslim. Inte tillåtet. Och det har nämnts i en annan hadith att kanske shaitan kommer och puttar till handen och du dödar din broder, då får du hamna i helvetet. Och vad är då synden av att rikta vapen mot muslim? Återigen, du skrämmer honom, eller hur? Och här, änglarna förbannar dig. Vilket tyder på att det här är en stor synd. En kabira. En enorm synd att rikta ett vapen mot en muslim. Och dessa hadither är också ett svar mot khawarij. De som har lyft vapen och krigar mot de muslimska länderna. Och sätter skräck i hela länder. Hela muslimska länder lever i skräck för dessa människor. A'udhu billah. Och vi nämner bara en till hadith här. Ett liknande kapitel som hör ihop här. Och det kapitlet, förbudet att överlåta ett svärd utan att svärdet är täckt. Det är inte tillåtet i islam att du har ett farligt vapen som du bara kanske ger till folk sådär. Utan stoppa först in svärdet i sitt fodral. Och sen ger du personen svärdet. Och han nämner här kapitlet från gällande detta. Och hadithen från Jabir radiyallahu anhu där han sa att Rasulullah alayhi salatu wasalam förbjöd att man överlämnar ett svärd otäckt. Att man inte har täckt detta svärd. Varför? För att personen kan skadas. Eller hur? Och vi lär oss från denna hadith en viktig princip i islam som kallas för Saddu Dharai. Att man stänger dörren till det som kan leda till någonting annat. En väldigt viktig princip. Vi har i islam saker som är haram. Som vi sa, att skada en muslim, spilla hans blod, är haram. Det som kan leda till att han skadas blir också förbjudet. Som här. Att stå och vifta med en kniv eller att överlåta ett svärd så där som inte är i sitt fodral kan också skada honom. Så vi finner att islam förbjuder också de saker som leder till haram. För att då skydda människan från att falla in i det som är förbjudet. Så det här var några hadither från detta kapitel, och vi kommer inshallah att fortsätta nästa lektion. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.